Podplay.
Det är Daily Messiah live igen. Där är en nyhetspodcast där vi går igenom det som har hänt under dygnet. Och så har vi vår egen lilla twist på det ibland i alla fall. Ibland läser vi bara rakt ut ur TT:s rapporter, vilket är mindre roligt men enklare för oss. I alla fall, det är måndag. God morgon, det här är Messiah Hallberg.
God morgon, Clara Doktor.
God morgon, John Wilander Lambrell.
Kul ju. Sista veckan innan midsommar, sen går vi på liten semester. Det är ju bra, jag hoppas ni har ork.
Hela veckan ut menar du?
Ja.
Ja, men jag börjar gå in lite i semestermöd också, så jag kommer ha framförallt i veckan så kommer jag ha en lista över grejer ni absolut måste tänka på er semester, sånt som både jag och andra har lärt oss den hårda vägen.
Okej, okay, ja, det är jättebra.
Men det blir liksom lite senare
framåt midsommar.
Ja, precis. Så nära nödvändiga tips.
Jag tänkte börja lite hårt kanske.
Mm-hmm.
Lite allvarligt, lite mer allvarligt än semestertips. Inget fel på det, men bara, vad tror ni folk i Sverige just nu säger det största hotet mot demokratin, det som är mest fel med Sverige just nu?
Oj.
En fråga sådär som är på allas läppar.
Alltså jag tycker ju att det är klimatet. Men,
ja, men om det är folk tänker.
Men folk tror jag kanske inte
gängskjutning.
Tänker.
Gängskjutning.
Bra, ja, jättebra. Den är med på min lista också om jag skulle ta över landet. Etta, gängskjutningar och dödligt våld, det tycker jag är hemskt. Två på listan, det är då Bingo Rimérs Instagramflöde. Det är tvåan.
Och är det hot mot demokratin?
Ja, jag såg hans inlägg om demokratin där och politikernas jobb.
Ja, han,
det
var...
Den här jäveln, och jag gillar Bingo, alltid när vi träffas på olika sådana här kändismingel så hälsar jag glatt och så vidare.
Han är väldigt rolig.
Ja, och så. Men jag tror att han har antingen brinner för det här eller så har han då knäckt algoritmerna. För det finns några som sysslar med det här. Han är en av dem, han är kanske främsta på dem. Men det är många som sysslar med det här. Jag har komikerkollegor också som sysslar med det här. Att de bara skriver långa texter om något hemskt som har hänt.
Mm.
Kanske... Två döda. Jag tänker på mina barn som jag vill ska leva och inte dö.
Mm.
De har också åkt tunnelbana, precis som de här offren har åkt tunnelbana.
De har varit i Farsta.
De har varit i Farsta. Mm. Jag har många gånger själv cyklat. Och nu var det en kille med en cykel som blev skjuten.
Mm.
Död, blod, mord, ond, bråd, död. Ska det vara så här i Sverige? Jag minns barna i Bullerbyn, Astrid Lindgren. Var det så då? Sköt Astrid någon? Nej. Emil sköt med slangbälla. Alltså allt det här.
Nej, det är slangbälla.
Ja, och sen slutar man alltid med någon slags fråga. Typ, vad tycker du om det här? Man öppnar porten, man ger...
Man uppmanar till interaktivitet.
Ja.
Ja, ja.
Det är så som sociala medier ska vara.
Han har väl lärt sig det av algoritmen.
Ja, precis. Ja. Och vad, vet ni vad jag tycker om när man ger mikrofonen till folket? Tycker jag om det eller tycker jag inte om det?
Inte.
Nej, jag tycker inte om det. Jag tycker demokratins baksida tycker jag är att folk uttrycker så mycket. Inte att de har oron i sig. Problemen är ju när de själva tror att de sitter inne på svaren.
Mm.
Och när Bingo då ger folk batongen, eller mikrofonen i det här fallet, säger så här: hej, kan inte ni bara tycka till? Så öppnar han ju
helvetes portar. Ja,
ja, det är helvetes portar. Och det är som om man förr i tiden skulle gå runt till by efter by och fråga så här: vem är stans största idiot? Och så kommer en kille med byxorna på huvudet som heter Dumme Jönsson. Så ska man säga: Dumme Jönsson, har du några åsikter om hur man kan förbättra världen? Och så har han såklart det.
De heter väl inte Dumme, det är ju folk kallar dem det.
Ja, så kanske.
Men
kanske,
ibland
ja.
Så kan man få oväntade, liksom, oväntade vinklar från.
Men har de några svar? För jag tycker det är så ofta, i alla fall de här mediemännen de lägger upp. Det är ofta så liksom, väldigt retoriska frågor. Ska vi ha det så här? Och sånt? Är det någon
han,
som har
svar? Bingo här har en väldigt konstig slutfråga. Han tyckte att Sverige var bra när det var solidariskt med covid där, att man tog sprutor för att man hjälpas åt att förhindra spridningen.
Nej, jag är fortfarande ovänner efter det.
Jaha, men med vem?
Ja, men de som vägrade sprutor.
Ja, jag vet. Men han tycker det var bra att folk tog det. Många tog. Ja.
Mm.
Men sen ställer han då en liten lustig fråga. Han säger, skulle du ta en spruta nu om du visste att den gav ett skydd mot skjutningar och oskyldiga? Det vet inte jag hur den... Jag kan inte så mycket om läkekonsten, men den är...
Ja, det hade ju varit ett trick.
Alltså man sitter i Farsta centrum och så står en kille där. Skulle du vilja förhindra det här? Här har jag en spruta. Skulle jag kanske säga. Jag vet inte.
Ja, men skulle du ta den då?
Nej, det tror jag faktiskt inte. Ja, men det som är mest irriterande här, det är alltså inte, jag vill vara tydlig här, det är inte att Bingo Rimér tycker att det är fel med gängskjutningar.
Nej, nej.
Eller att någon är arg på gängskjutningar. Eller att folk tycker att det är liksom ett jävla pack det här och så vidare. Det tycker jag också. Så, det är mer det här att jag inte går ut och skriver på min Instagram. Vad tror ni, skulle ni kunna kanske komma? Det här tycker jag, det finns någonting.
Men vad frågan, om man skulle kunna tänka sig att ta en spruta?
Ja, men det var många frågor här.
Men det är en otrolig fråga.
Men det som irriterar mig mest, det är inte folks idéer. Det är folk som skriver saker som: så klok du är.
Mm-hmm.
Till det här. Bra skrivet, där satte du det. Just så, någon annan skriver: situationen är ohållbar, ledsen smiley. Vad är det här för folk som går runt i sina bubblor och sen får de se då ett Instagram-inlägg från flickfotografen Bingo Rimér och tänker, äntligen finns det någon i vårt samhälle som har tänkt en plan här med den här sprutan.
Okej, men Messiah, skulle du ta en spruta för att slippa se Bingo Rimers sådana inlägg och de interaktiva svaren?
Nej, jag skulle, vet du, om jag ska ta över det här landet skulle jag kalla till presskonferens, så skulle jag säga så här: jag har två punkter på min agenda. Gängvåldet, absolut, det är svårt. Det kommer folk kanske fråga mer om, kan jag tänka mig. Ska man säga, jag kommer ta tag i det sen. Det löser man inte på en sekund. Däremot kan jag redan nu, först. Min första ordning är att jag kommer stänga ner från dem idag. Det är redan nu om ni går in och kollar. Nerstängt Bingo Rimers Instagramflöde. Brom byggdes inte på en dag. God morgon, det är måndag morgon, kul ju. Jag vill inte vara neggig, jag tycker jag sprider så mycket trist stämning. Jag var på fest i helgen festen.
Ja, men jag såg det, en cowboyfest
Ja, jag var lite kallt. Ja, precis.
Låg ribb, eller ja, vad ska man säga, väldigt låg ribb för, på din
outfit.
Ja, du hade en keps som du stod någonting med country på, medan alla andra faktiskt var klädda country.
Ja, jag vet, men jag gillar inte maskerad.
Nej.
Var det en countryklubb eller en alternativ countryklubb?
Nej, det var en cowboyfest.
Cowboy. Vad är det?
Ja, man kommer som cowboy.
Cowboys och indianer.
Man får inte vara indian längre.
Nej. Nej,
men några urinvånare smänger runt på det.
Men nu misslyckades det
så. Urinvånare från, från USA eller från Storholmen där du bor.
Ja, det var oklart.
Ingen ser skillnad.
Jag höll i plånboken här.
Ja. Du sköt på höns urinvånare.
Göm bluetooth högtalarna älskling. Det är urinvånare på ön.
Det har vi inte gjort oss av med de här. Ska inte de vara på kasinot?
Det är min Instagram på. Jag har ju landställt på en ö då, och så var det så att båtarna var fulla. De hade sagt det redan dagen innan, att det var god tid nu, för att det är nämligen två fester som hålls på ön samma dag.
Mm-hmm.
Två fester på ön samma dag. Det är ändå 300-400 hus på den här ön. Två fester hålls samma dag. Tror ni då inte att de här festerna, de här stora, stora festerna, en studentfest och en cowboyfest, en 50-årsfest, är i husen och tomterna precis bredvid varandra?
Nej, vad jobbigt.
Så det är konkurrerande.
Alltså, spännande ju. Var ni bjudna på båda?
Nej, jag
måste ju ha varit bjuden på båda. Men, och tvingats välja.
Men förstår du menar? Det var så konkurrerande band som stod och spelade bredvid varandra. Det var som en duell. Lite snopigt kan jag tycka.
Jag får lite sådär, alltså nästan PTSD från när vi försökte göra bokmässan by night. Och vi skulle podda när poddar var precis bredvid och poddade.
Ja, det blir något, man försöker vara så jävla på tårna hela tiden. Så att folk ska smita över till grannpodden eller grannfesten.
Ja, men det är bra. Det kanske blir bättre fest av det då. Att man hela tiden måste liksom vara
på tårna. Men sen var det ett liksom jävla oljud.
Ja, det blev det. För att sen efter två timmar eller någonting så fick jag nog. Jag fick ont i huvudet och var tvungen att gå och vila min hängmatta. Det är faktiskt helt sant. Det var helt slut. Redan vid 15.45 eller något var jag så trött så jag var tvungen att knoppa av.
Men vad skämt.
Ja, men det var dagsfester. Det var ingen kvällsfest.
Jo, men ändå.
Festen började 16.
15.
En hel kvart kvar dit det började. Jag kan inte take it anymore.
Bara när bandet värmde upp så kände jag, hosh, vilken kväll det var.
De ställde ut trumsetet.
Tack för mig.
Jag orkar inte det.
Då hörde jag sen då hur de gick in i varandra, de olika DJ:erna. Det var väldigt jobbigt för mitt huvud. Men, vilka tror ni då? Det här är lite roligt. Det var en studentfest och så var det en 50-årsfest. Vilka tror ni var mest högljudda? Vilka tror du höll på längst?
50-åringen.
Ja, givetvis.
Givetvis.
Givetvis, för en 19-åring är liksom en fest, är bara en kväll. 50-åringar som har tröskat sig igenom liksom misär och vad man nu gör som 50-åring.
Ja, de var barnvakt kanske.
Ja.
Just,
det är inte så ofta man känner sig glad. Så oj, vad glada de var. Det var ju kul att se.
Ja.
Man måste ta vara på det lilla.
Verkligen. Var det några skandaler då?
Jag såg inte så mycket från min hängmatta. Men det var min fru kom hem och var glad i hågen.
Vilken tid.
Säkert vi
16-15.
Nej, men kanske
du stannar kvar lite längre.
Hon kom innan middagen.
Ja, okej.
Så att vi var inte så vilda någon av oss kanske. Men det var kul i alla fall att släppa loss.
Ja,
ja, vad roligt.
Men det var mysigt. 6-EM, Klara, som du tipsade om. Det verkar gå så där.
Jaha, vad hänt då?
Jag har inte sett någonting från det. Jag trodde att man skulle få fler klipp.
Ja, det visar sig att den här mannen som nu då startade den här herr Bratic.
Mm-hmm.
Han var ingen skön typ.
Nej.
Han visade sig vara lite av en... vissa kallar honom någon slags trafficking-kille. Att de här deltagarna inte var helt...
Nej.
Alltså det var lite så, när man hade lockats till Sverige.
Ja, det fanns ju sådana följdfrågor nämligen ifrån journalisterna som pratade om den där med honom.
Ja, precis.
Dragan,
nej, vi hade inga 6-1.
Det låter rimligt.
Det vill bli marknadsföra. Kan vi vara med?
Det kommer folk från olika länder och tävlar, vad spännande.
Och att det nästan bara var alltså östeuropeiska länder som skulle vara med och tävla. Det var ju lite skumt i och för sig.
Ja...
kanske.
Du menar att det inte lika stort i Frankrike?
Nej, precis.
Nej, som i Bulgarien.
Ja.
Undrar varför. Det är väl kanske träning, olika träning. Det är som vissa sporter. Etiopien när de är bra på långdistans till exempel.
Mm. I Bulgarien är bra på sex.
Och kanadensarna är jättebra på hockey.
Ja, det är de. Så att alla länder har varsin.
Just det. Det här har Dragan snappat upp.
I alla fall, en spansk deltagare kallar arrangemanget för en skräckfilmsupplevelse. Och Dragan Bratic verkar ju vara någon slags, jag tror inte han är Guds bästa barn, och jag tror att många av de här människorna har tyvärr kanske lockats hit av fel anledningar, så att säga. De gör det inte för sporten utan de gör det för pengarna, eller de har lockat andra mörka grejer.
Mm. För han hade väl åkt dit för ek och brott tidigare, men det sa han att det hade ju ingenting med den här delen av hans liv att göra. Så det behövde man inte prata om.
Men det kom i fel ordning.
Kanske. Fan vad tråkigt. Det hade varit kul om det hade varit ett bra event.
Men det är många idrottsmän som gör sin sport för pengar. Folk i publiken skriker, du gör det bara för pengarna din jävel. Bryr inte om Hammarbajen.
Och sen positivt, Joakim Lundell har väl ett nytt manus att skriva, antar jag, för en skräckis. Jag tycker ju att hotet mot demokratin är klimatproblemen vi står inför, eller klimathotet vi står inför. Mm. Och jag hade mitt öppna brev här i tisdags förra veckan som handlade då om just att H&M och de här jättarna då, som håller på med fast fashion, måste skärpa sig efter det har läckt då, eller läckt. Aftonbladet gjorde en granskning där de la sån här airtags i plagg som de lämnade i såna här returlådor på H&M. Och såg vad de tog vägen, och det visade sig då att plaggen liksom egentligen inte uppfyllde det löftet som H&M gör mot sina kunder.
Nej, det var ju en mer avancerad version än det som Janne Josefsson gjorde med den så kallade fashion.
Just
att han var inne och så märkte saker med typ tuschpennor eller någonting. Och sen exakt. Under, och sen så fick han ha tittat att de bara hade märkt om dem. Det var ju en mer analog form av det här.
Men fick inte han typ en guldspade?
Jo, men det var ju ganska starkt. Jag kommer ihåg att jag blev upprörd också när Ica fuskade med fashion. Men just att det var mer analogt. Att
det
någon
skillnad på fashion och fashion.
Ja, just det. Style med Mats.
Ja, han fick ju, det var inte det Janne Josef fick fråga.
Ja.
Vad tycker du om fashion då? Han var på någon modegala.
Är du fashions fiende?
Alltså, det här vi gjorde om Ica och köttfärsen handlar inte om köttfärs. Det handlar om bluff och båg och fuskbyggen. Gigantiska fuskbyggen. Det handlar om Sverige.
Ja. Tänk att jag jobbade med Style by Mats länge. Skitsamma. Nu går då H&M's vd Helena Helmersson ut och pratar i Nyhetsmorgon då om det här. Och hävdar att det här inte stämmer överhuvudtaget. Vi kan lyssna på vad hon sa i helgen.
Det stämmer ju inte att du säger att inget av plaggen hamnade där, för det gjorde de ju. Det finns ju bilder, reporterna har varit på plats och sett det här med egna ögon.
Nej, det är faktiskt så att inget av de här plaggen har hamnat på soptippen. Vi har ju spårbarhet på de här.
Men det har ju
Aftonbladet ett plagg har hamnat i Benin, men det har inte hamnat på en soptipp. Däremot finns det en problematik i de här länderna. Men H&M är en av de seriösa spelarna där vi har kontroll tillsammans med våra partners på att de ska återanvändas och återvinnas. Så vi har ju också följt de här produkterna. Så det finns en problematik i de här länderna, och det är jätteviktigt att prata om. Men det kommer inte från H&Ms klädinsamling, för vi är en av några få seriösa partners. Så kunderna måste känna sig trygga. Vi och några andra är seriösa spelare inom det här.
Ja, alltså det kan man väl tänka vad man vill om. Men sen till Aftonbladet så säger då Helena Helmersson, vd för H&M, att varför går ni inte på spelare som inte håller på med sån här sortering? Varför går ni på ett bolag som gör den här sorteringen och ser till att klädinsamlingen går dit där det finns en efterfrågan? Och det här tyckte jag var lite intressant, va?
Ja, det är möjligt. Får nog förklara lite för mig som är lite seg.
Det träffar mig ändå ganska hårt.
Ja.
För jag känner att jag väldigt ofta får frågor om hållbarhet som någon slags mikroinfluencer.
Ja. Att folk skriver till dig och säger, hur tänker du kring det?
Precis. Eller kom ihåg när jag skulle renovera mitt kök och någon blev rasande och tyckte jag kunde behålla mitt gamla kök. För att det var väl helt okej.
Var det John? Det låter som John.
Och då försökte jag hävda att en råtta hade ätit upp det köket inifrån, och jag var inte så peppig på att ha kvar det.
Köpte
jag
det?
Var tråkigt.
Nej, men det har jag förståelse för. Om en råtta hade ätit upp en kök, då skulle jag nog också renovera det.
Men det
varför gjorde ni ett kök av ost?
innan med ett ost.
Varför köpte ni ett hus med ett kök av ost?
Men vad fan tror ni sen att vi skaffar en katt för? Jo, för sen blev vi av med råttproblemen, kan jag säga. Vi har varit för växten dess och nu har vi ett nytt kök.
Jag tycker att ett kök i trä och annat material.
Nu är ett kök av trä, inte gjort av ost. Skitsamma. Men jag känner mig lite sådär drabbad av det här, för att jag håller med. Ibland så går man på dem som faktiskt försöker göra förändring. Och det här tror jag skrämmer mer än vad det hjälper. Sen är det klart att H&M ska vara under lupp. Självklart. Mm. Precis som att jag ska vara under lupp. Jag kan göra bättre, alla kan göra bättre. Men fan, det finns ju folk som handlar från den här Shine, eller vad det heter.
Ja, just det. Kinesiska. Just det, ja.
Plagg kostar 10 kronor styck.
Nej, det är billigt.
Nej, men det är ju ännu värre än att man handlar från H&M. Och alla har inte råd att gå och köpa skit dyra kläder på Louis Vuitton som du gör, men säga.
Nej. Inte jag heller, ska gudarna veta.
Sen så här, nej, vi kanske ska minska vår konsumtion och inte köpa ett plagg i veckan, som statistiken säger nu. Och vi måste tänka efter före vi köper. Behöver vi verkligen det här? Går och handla vintage? Men fan, det finns ju värre. Jag håller med henne där. Jag håller med dig, Helena Helmersson. Gå på spelare som inte gör något alls. Ja, I rest my case.
Bra. Det är ju som de här, de är på Marabou nu, har jag sett.
Ja, vilket också är ett skämt. Vad fan, GB Glass finns också i Ryssland och tjänar hur mycket pengar som helst. Alltså, de har ju bara ett företag och så ska vi cancellera det företaget. Men det finns ju tusentals företag som tjänar pengar i Ryssland. Ska vi cancellera alla dem på en gång? Nej, sluta vara såna jävla hycklare.
Ja, verkligen. Och jag åt faktiskt en av mina godaste glassar någonsin i Sankt Petersburg.
Det är så gott med glass och det finns så många smaker. En miljon glassar och en miljon smaker. Messiah testar alla glassar som finns. Hej!
Hej, hej, hej. Varje dag, hela sommaren, juni, juli, augusti äter jag med sig Hallberg en glass för att det är så himla gott. Och idag stötte jag då Ryssland indirekt genom att äta en... Jag tar mig tillbaka till Sankt Petersburg den där härliga vårdagen för 12 år sedan. Jag åt en glass med smak av smetana.
Det är så gott med glass och det finns så många
supergott,
smaker.
Ja. Supergott.
En miljon glassar och en miljon smaker. Messiah testar alla glassar som finns.
Hej!
Var det där din första glasslögn?
Vad sa du?
Finns det verkligen en glass med det? Det tror jag inte på.
Men, jag skulle aldrig gjort om glass.
Det känns
jag
väldigt passande mycket att det var Ryssland. Ja. Det var lite för...
Nej.
Jag vill att du får vara näst på tur och få en hård intervju efter den här H&M-personen.
Jag ljuger om mycket. Jag ljuger i äktenskap. Jag ljuger mycket med vänskap och pengar. Och så.
Ja,
jag
det vet jag. Ja, men du har aldrig ljugit om glass. Det här var den första.
Jag hade ljugit.
Men det kan väl vara sant. Vad har han varit i
Peter? Men det var för passande då att du pratade om det. Det var liksom lite för...
Verkligen inte.
Det här är något skumt.
Verkligen inte.
Nu har sett Aftonbladets reportrar på det. Se vad det här kommer ifrån. Sätt en tagg på hans glass.
Men att Jenny Josefsson kommer att göra en sån prick på min rumpa och så vänder på mig.
Nej, den här har inte ätit smetana.
Ja, vad har du ätit för då? Förutom att DJ hela tiden.
Nej, det är varenda jag gjorde.
Ja,
har jag har också sett en dokumentär, ja.
Ja, vad kul.
Långt uppe på vinden, där hittade han den. Det var en tombola, han sa, fint att se dig min vän. Han gav den ett namn och den öppnade sig. Den blev en jag.
Den blev en jombola. Ja, det är starkt. Vad står det på lappen du tog ur din tombola idag?
Världens fulaste stalker, uppenbarligen.
Mm-hmm.
Jag såg dokumentären Take a Chance på Amazon i helgen. Har ni sett den?
Nej, jag har fan inte Amazon.
Nej, men jag läste om den.
Ja, det är då den här dokumentären om Abba Agneta Fältskogs stalker på 90-talet.
Ja.
Och om man inte har sett den, framförallt om man inte känner till någonting av den här historien, så är det lite spoiler. Då kan man bara sätta sig och se den, tycker jag. För då måste den ju bli ännu mer otrolig än vad den liksom redan är.
Men var det den hon gifte sig med?
Nu spoilade du ändå, men precis. Ja, men det är exakt. Nej, hon
men
gifte
det vet väl alla.
Nej, men jag vet inte om alla vet liksom. Det är inte säkert att alla känner till den. Jag kände ju till men delar av det här. Men det är ju så att hon blev ju tillsammans med sin stalker.
Ja.
Och jag menar, det är ju otroligt nog liksom, på olika sätt då. Den har ju också en fantastisk titel, den här dokumentären. Den heter alltså Take a Chance.
Take a Chance. Som Abba-låten.
Ja, ja. Abba-låten heter Take a Chance on Me. Men det är ju en otrolig titel då.
Just det.
Korta drag är ju då helt enkelt att då, det är en holländsk man som är lite speciell, som vid 8 års ålder då blir besatt av Agneta Fältskog när han ser henne sjunga Waterloo i Eurovision. Han börjar kontakta henne. Det slutar med att han då köper ett litet uthus precis bredvid hennes stora villa då i Stockholm på Ekerö. Jag vill inte gå in för mycket, men bara lite så. Ja, och sen en dag så enligt honom då så smiter Agneta Fältskog ner för lite samlag då med honom.
Oj.
Stämmer det till samma uthus som sen Rickard Olsson bodde i?
Ja, det är väl ett sånt attefallshus som man kan flytta runt då, till den som bäst behöver det.
Gud, om dessa väggar kunde tala.
Ja, ja, verkligen. Ja. Men det kanske var mer sex då när den stod utanför Agneta Fältskogs än på Rickard Olssons tomt.
Det är väldigt deppigt när han beskrev sin tid.
Ja, det var ju tråkigt. Han blev av med sitt eget hus där för att han gifte sig. Ja, man ska inte gifta sig då kanske.
Nej, man ska nog vara noga med vem man gifter.
Nej, jag tror man inte ska gifta. Man vet ju aldrig, man är kär och så här. Det kanske blir konstigt. Mm. Det är en otrolig historia då. Och det är flera lager i det här. För att det som är så intressant med den, det är ju då att när han berättar den här historien så finns inte så mycket bevis för att de verkligen hade en relation.
Nej.
Men det finns brev då som han påstår är från Agneta Fältskog. Där hon då i princip bekräftar. Och så finns det ett fotografi.
Där de gör vad?
På de två. De sitter i en soffa. De ser ut att känna varandra, men det är ju inte så att de hånglar eller någonting på det.
Du menar att det kan vara så att de inte var ihop?
Ja, men det är det som är så spännande då. Nu spoilerar jag ju hela dokumentären, men skitsamma. Det är det som är så spännande då, för man tänker i början på dokumentären att så här, okej, okay, är det här kanske bara, det var aldrig så. Mm. Men sen så då visar det sig, om man inte då känner till den här historien, så hon har ju bekräftat det här.
Okay.
Och han då blir i alla fall, hon anmäler honom för stalking. Hon avslutar förhållandet de har och säger, nu ska vi inte ses mer, och det kan inte han ta in då, utan börja dyka upp utanför hennes fönster. Och så han blir dömd i tingsrätten för då, jag vet inte, minns inte vad brottet heter, stalking heter.
Borde hon inte ha misstänkt att det här skulle kunna hända om man började ligga med sin stalker? Alltså, jag menar, det kommer
alltså, vet du vad, det där är lättare sagt än gjort, skulle jag säga. Jag har ju...
Vad är det, att någon stalkar dig, du är inne i en relation med dem, du avslutar den relationen och sen blir upprörd när de fortsätter stalka dig?
Ja, exakt. Det är ungefär det som
har hänt.
Men man ska aldrig skylla på offret här.
Nej, det ska man inte göra. Men det är som om en sexy kvinnlig rånare kommer fram med en kniv och säger, hit med plånboken. Och jag säger, åh, här har du plånboken, men vilka härliga, härliga vader du har. Och sen blir vi ihop.
Och sen skäl om din tv senare också.
Ja, då kan inte jag ringa polisen och säga, det visar sig att den här rånaren jag blev ihop med. Det visar sig att man rånare.
Jo, men det kan du ju göra. Det är fortfarande du som är offret. Jo. Man ska inte skuldbelägga dig då för mycket. Då,
nej,
om du, liksom,
vet, men jag...
Det är en massa talking heads i den här dokumentären. Då, såklart Fredrik Strager bland annat. Och, så här, och flera då internationella som verkar inte känna till att de har bara hört historien om att hon har haft en stalker, men de känner inte till att hon faktiskt då blev tillsammans med honom. Och det som är intressant då, det är ju att han ska ju såklart då förkastas för det han har gjort i själva stalking-grejen.
Det håller jag verkligen med om. Det var tydligt att jag tycker att det är fel att stalka. Jag menar bara att...
Det är det.
Ja, men han har också blivit dömd och så här, tagit sitt straff, även om han kanske bröt lite mot...
Ja,
precis. Det som är intressant med de här talking headsen, det är att de såklart förkastar ju själva stalkingen, men de förkastar också hans utseende. Alltså det är liksom, det blir nästan mobb. Alltså så här, och då tycker man att det är okej att mobba honom för att han har varit en stalker, men det handlar inte så mycket om att så här, det var det som var problemet. Det är snarare så här, hur i helvete kan den snygga Agneta Fältskog vara ihop med en sån här ful kille? Mm. Det är liksom det som blir själva, jag vet inte, slutsatsen av det här. Och det är bara roligt, vi kan väl lyssna på ett klipp då när dels de här internationella får höra att hon har varit ihop med honom och då hur de reagerar, och sen hur Fredrik Strage då beskriver inte hans stalkande utan hans utseende.
How can he... Well, I cannot even wrap my mind around it.
You're telling me, you know, again, I'm processing it.
Baby, my God. She could have every man she wanted. My him.
Tror att hon behövde någonting helt annat. Hon behövde kanske en knubbig holländsk lagerarbetare.
Så har jag aldrig känt.
Nej, men jag kanske känner mig där.
Vad hade det? Alltså det är ju inte så taskigt. En knubbig holländsk lagerarbetare. Hon kan ha vilken man som helst. Varför skulle... Alltså själva stalkingen är ju en grej. Men sen är ju då, de tycker att han är för ful för henne. Så att det här är ju då liksom lite av ett hitjobb på Gert van der Graaf, som han heter då, den här stalken.
Och han känns som den knubbiga holländska
lagerarbetare. Ja, det är under titeln. Men som då fick sin dröm besannad, men som folk verkar inte tycka att han förtjänade.
Ändå stort. Jag menar, många knubbiga holländska lagarbetare når ju aldrig kanske sina drömmars mål.
Nej, de flesta blir väl incest.
Nej, och även smala holländska lagarbetare har ju problem med något sådant. Det kanske inte bara har med ut, alltså det är inte
nej,
bara det.
Nej, men han gjorde ju ändå, nu var det ju mycket fel han gjorde, men om han då blev ihop med henne så är det ju...
Folk blir inte mest överraskade eller liksom upprörda över stalkingen, utan det är att hon är ihop med han, en typ en man av hans utseende. Ja, det är liksom det stora problemet då, tycker folk. Verkar det som.
Taskigt, taskigt.
Men ja, lite.
I fredags, ja, men det nämnde jag ju i fredags, Samir och Victor släppte sin nya låt.
Just det.
Har ni hört den?
Nej, jag har inte gjort det.
Jag har hört det.
Ja, vi skulle kunna spela
skål
upp den här.
Heter den.
Ja, skål, precis.
Det får vi inte.
En uppföljare. Nej, vi får inte spela upp låtar längre. Poddar får inte det. Det är någon ny grej. Stim då, som äger alla musikrättigheter.
Jävlarna.
De har liksom sagt åt Poddsverige då att om det kommer låta nu så blir det stämt, på tal om stämningar. Nej, det var inga stämningar, men stalking. Mm. På tal om, här fick jag en koppling.
Du blir stalkad av Stim.
Nej, inte stalkade.
En knubbig låt från Samir och Victor.
Vilket också är så märkligt, alltså, alla de här jävla rättigheterna. Artister vill väl att man ska spela deras musik?
Ja, precis. Jag tror att Stim har missförstått lite vad deras roll är. De vill väl generellt vill artister spelas och därigenom tjäna pengar och... Jag vet inte. Så
nej, det är något som är lite
märkligt. Nu får jag bara tolka texten utan musik, vilket inte alls är lika kul. Men jag tänker ändå alltid när de skriver något nytt, Samir och Victor, så är det ju folk som jag eller musikkännare som är sådär, ja, men det är som är alla de här Dylan och Springsteen, vad betyder texterna egentligen, vad handlar det om? Och så. De börjar så där, vi häller upp ett glas, det är ju tydligen någon fest på gång. Och alla får vara med.
Ja, vad
ingen urskiljning alls.
Nej.
Alla är välkomna på den här festen. Ingen lämnas utanför.
Cowboys och indianer.
Ja, ännu bättre. Ingen lämnas utanför. Och här kommer en liten konstig. Only fans som direktör.
Jaha, ja. Fast det känns som de ändå går hand i handske, va?
Men som direktör? Det är ingen person.
Direktörer
alltså både only fans som inte är en person.
Jag har only fans
som människor.
Jag har alla. Men only fans är ju inte en person.
Men det är ju porrarbetare.
Ja, en porrarbetare som direktör. Båda är välkomna. Och det är roligt. Om man ser videon nu.
Ja, det är det väl.
Ja, om man ser videon, då har de, jag tror att de vill gå virala, för de gör då två rörelser. Only fans, när de visar att de är välkomna, då gör de en den här. Alltså en
juck.
En juckrörelse.
Ja.
Ja. Och direktör, då är det bara fingret upp i luften. Så som direktör alltid står. Och jag har aldrig sett någon OnlyFans då så.
Nej, vi har sett många direktörer stå.
Ja, precis.
Men borde ju vänt på det.
Både OnlyFans och direktör.
Ja.
Ja.
Juckande direktören.
Jag juckar där i studion om ni bara lyssnar på ljudversionen.
De flesta gör de det.
Jag tror ingen kommer googla och se om det finns bild på det här. Ja, de som längtat mest får komma in på våran fest.
Ja.
Sen jag vet inte hur man avgör det riktigt. Vem som längtat mest. Det är svårt att avgöra. Men ja.
Men någon som kommer först och står först i kön. Ja. Där.
Sen
och
är det inte går hem 15:45 och lägger sig längtat.
Nej, jag hade inte kommit in på den här festen. Jag har inte längtat. Vi tar en skål för oss och sommaren. Hösten kommer sen, det är tydligt vad som händer. De kan årstiden, de här grabbarna. Sen går de bort sig tyvärr. 100 dagar kvar till vintern, det stämmer ju inte riktigt. Jag räknar lite på det här. 100 dagar, då hamnar vi någonstans i september.
Ja, det stämmer ju.
Nej.
Jo, september börjar ju vintern.
Nej,
jo,
gör det inte.
Jag håller helt med.
Nej.
Den börjar 100 dagar är det till vintern.
Ja, men de säger först, det är så här, för oss i sommaren. Hösten kommer sen, 100 dagar kvar till vintern. De,
ja, men...
de kan ju inte räkna.
Nej,
det men du menar att de hoppar över.
Ja, de sa ju meningen innan och sen kommer hösten och sen
jo, men hösten
kommer...
är ju kort, de menar hösten är kanske de två första veckorna.
Nej, de säger ju så här, nu är det sommar, vad kommer sen Samir? Hösten. Och sen säger man 100 dagar, vad är då? Vinter. Nej, ni sa ju precis, det är ju det här som är.
Ja,
ja men först höst, en kort höst är det. Och sen direkt på vintern. Det blir som att det finns ingen vår heller riktigt.
Men då kan
det
du
vinter och sen så blir det sommar.
Ja, ja, i alla fall. Ny låt, om ni vill höra musiken där får ni liksom på något annat sätt. Jag inte spela upp musik längre. Kul ju ändå. Känns bra att skicka in svenska poddar i sommar med lite sommarfeeling. Tack för det, Stim. Jag ska gå och bombhota dem.
Gör inte det.
Nej, jag ska inte göra.
Nej, det får du inte göra.
Vem är Stim?
Det är väl en organisation bara.
Ja, en knubbig lagerarbetare från Holland.
Antagligen.
Det känns som det.
Antagligen. Vi är tillbaka imorgon, Bitti. Då är det lite öppna brev och annat kul. Vi hörs då. Det här var en bra start tycker jag på denna sista veckan innan sommarledighet. Ta hand om er själva och varandra och börja med de där kransarna redan nu. Man vet aldrig när man blir bjuden på fest och kan gå hem lite för tid. Hej!
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 Podplay, en del av